ska läsa ett litet annat sammanhang. Och jag ska anknyta det till det jag nämnt tidigare. Ni vet att kärlek och fruktan. Och konsekvenserna av det och motsatserna till det. Vi lever liksom i en värld där vi blir rädd för allt möjligt. Och vi kan börja på drivas av fruktan. Och vi kan gå till en gud som är kärlek. Och så kan vi börja på drivas av kärlek. Alltså det finns... Det är två val här. En sak som jag nämnde förra gången som handlade om det stora Babel. Och som var signum med det. Det var alltså drottningen i det stora Babel då. Jungfrun, dotter Babel som hon kallas i det sammanhanget då. Hennes tanke var jag och ingen annan. Ideligen. Jag och ingen annan. En person som var mäktig och som gjorde väldigt stor karriär. Jag och ingen annan. Men brydde sig inte om konsekvenserna av sin framfart. Bara hon kom till makten. Så var det okej. Det handlar alltså om själviskheten och jaget. Det här finns det liksom lite andra saker på. Om man tittar liksom i vad som har hänt historiskt. Så är det här minsann ingenting nytt överhuvudtaget. Och så här ser det ut i vårt land idag. För vårt land idag är inspirerat av New Age. Så väldigt mycket så vi nästan inte ens nämner New Age längre. Det har blivit liksom så implanterat i vårt system. Så att liksom ingen av oss är helt ren från det. Alla har någon tanke som kommer därifrån. Men det är ingen fara. Det är liksom när saker börjar ta makten över oss som det blir farligt. Och så ser det ut i vår värld, alltså av New Age-karaktär. Vi ser nu liksom i vad som händer med människor i deras olika synsätt på sexualiteten. Det är New Age. Vi ser nu liksom på de butiker som finns i Övik nu där du kan köpa allt möjligt som behövs för trolldom, okkultism, seanser, stenar, rubbet. Och hur det helt plötsligt verkar som folk tycker det är något bra. För 20 år sedan då satte de igång bönegrupper mot sånt här. Men nu liksom bryr man sig inte. Vi kan se det på så väldigt många olika sätt. Men något nytt är det inte. Det är bara det att vi har satt ett nytt namn på något som kallas New Age. New Age som jag har sagt förut, det går ut på att människan ska bli gud. Eller mänskligheten ska bli gud. Och det här handlar lite om konsekvenserna av vad som händer när människan blir gud. Nu om jag skulle predika för ett helt land, då skulle jag kalla det den här predikan när människan blir gud. Men nu pratar vi så här i ett lokalt sammanhang i Övik och som kanske finns saker som vi ska tänka på. Då gör man inte så. Men ja, när människan blir gud. Jag skulle kunna kalla den det. Men det är svårt att se nu. Jag ska förklara lite. Habakkuk. En av de mindre profeterna. Nästan längst bak i Gamla testamentet. För er som har biblarna med er. Habakkuk är inte någon profet man läser så särskilt mycket om. Ja, det är första kapitlet. Det är ganska mäktigt det här. Jag förklaras det liksom på ett annat sätt. Många som funderar på vad en profetia för någonting. Ja, här har du något nytt att fundera på. Den profetia som profeten Habakkuk skådade. Han såg profetian. Ja, det är ett sätt att presentera mig på. Så kommer det här. Profetens klagan över folkens ondska. Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du räddar. Varför låter du mig se ondska? Och hur kan du själv se på sånt elände? För där var våld är inför mig. Splitt och kiv uppstår. Därför blir lagen utan kraft och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige. Och rätten blir förvrängd. Se omkring bland hedna folken. Jag skåda. Häpna. Jag häpna. Ty en gärning utför jag i era dagar som ni inte kommer att tro när man berättar den. Du säger jag ska uppväcka kaldéerna. Det vilda och snabba folket som drar ut vida omkring på jorden. för att ta i besittning boplatser som inte är deras. De är fruktansvärda och hemska. De avgör själva vad som är lag och rätt. Deras hästar är snabbare än leoparder och vildare än vargar om aftonen. Deras ryttare spränger fram. De kommer fjärran ifrån. De flyger iväg likt örnen som störtar sig över sitt rov. Alla kommer de för att utöva våld. Stridslyssna rycker de fram och samlar fångar som sand. De gör kungar till åtlöje. Förstar hånar de. De hånskrattar åt alla befästningar. De kastar upp jordvallar och intar dem. Så drar de vidare som vinden. Och fortsätter framåt och ådrar sig skuld. Till deras egen styrka är deras gud. Slutsatsen liksom varför det kan bli så här, det läser jag i sista versen här. Deras egen styrka är deras gud. Och därför ådrar de sig skuld. Jag menar, om du syndar och är normalt beskaffad. Synd, alltså du skäl, du mördar eller äktenskapsbrott eller någonting. Då kommer du absolut att gå och känna dig skyldig. Och du kanske kan trycka in det innanför det. Men om någon avslöjar, då blir du aggressiv och så här. Men du bär på skuld. För att du har syndat. Här är synden av den arten. Deras egen styrka är deras gud. Deras gud är alltså inte den gud som bor i himlen. Deras gud är inte den gud som har en enfödd son som heter Jesus. Nej, det är sin egen styrka som är guden här. Man avgudar sin egen förmåga. Det här är ett folk, kaldéerna. Vi har pratat om det som har varit New Age. Vi har pratat om det som har varit okkultism, spådom och sånt där. Allt det här har ett ursprung. Just kaldéerna drog in det kanske som mest. Kaldéerna, som det här stället handlar om. Det finns kaldéer idag, så om det finns någon som hör det så tror inte att jag pratar om er. Jag tror att prata om en andemakt som fanns, ja, rådde mellan 1200 till 600 före Kristus ungefär. Habakkuk tjänade ju 600 före Kristus ungefär. Och Kaldén, det ursprungslandet, Kaldén är Troman, var en samling av assyriska stammar som drev omkring. Som var alltså som nomader ett tag först, men sen började på bilda riken och så. De uppstod ursprungligen i södra delen av den babyloniska slätten. Alltså det hör ihop med landet Babylonien då, riket Babylonien. Och det var ju på den tiden när både Eufrat och Tigris hade var sina utlopp då i Persiska viken. Då går ju de floderna ihop innan för att, ja, det har ändrats i landet då. Och mellan Eufrat och Tigris tror man att de höll till i områden där nere. De var ett folk som kom också de ur Noa. Ni vet att det fanns bara de människorna kvar en gång i tiden efter syndafloden. Och när Noa och hans släktingar, de var 8 personer. De, när de steg ur arken, då gav ju Gud dem en befallning. Han sa, föröka er och uppfyll jordens yta. Det var liksom vad de skulle göra. Så man kan tänka sig att de följde Gud då. Åtminstone Noa då. Och så drog de iväg åt lite olika håll. Och så lät växte mänskligheten vidare då. Och även kaldéerna kom ju därifrån. Men hur det allting har gått till, det vet vi ju inte riktigt. Jag tror på Guds ord. Och därför tror jag att de kommer också de ifrån Noa. Och rent genetiskt och fysiskt så är de alltså ättlingar till Noa. Okej. Efter en tid, då var de här ganska mäktiga. Och de tog över det hela det babyloniska riket. Vad har det med sakerna att göra? Ja, det första som hände, det var att man byggde Babels torn. Det var väldigt snabbt efter att arken hade landat på berget Ararat, tror man. I närheten av det som idag är den här babyloniska slätten. Då. Slättlandet väldigt bördigt efter Eufrat och Tigris mot Persiska viken. Och där sa de ju så här, låt oss bygga oss ett torn ända upp till himlen så att alla ser att vi är ett folk, ett rike. Men det här gick precis mitt emot vad Gud hade sagt. För Gud hade sagt, sprid ut er och föröka er. Här kom det några som tyckte att låt oss bygga oss ett torn så att alla samlas kring oss. Det är precis tvärtom vad Gud hade sagt. De var alltså upproriska mot Guds tanke för människan och mänskligheten redan där. Det var väldigt tidigt. Och i slutet, alltså Kaldéerna var ju ett folk då, som så småningom blev det som är det babyloniska riket, det stora Babeln. Och Kaldéerna var det ursprunget. Och de var väldigt kunniga i skriftspråk, matematik och astrologi. Just Kaldéerna var det. Matematik, ja, det hyllas ju som vetenskap, och det är många som ser upp till de lärda. I Davids bok, eller Daniels bok, står de och Kaldéer som var ansåg som visa och lärda för att de kunde olika språk. Astrologi. De hade ju noterat det här liksom med stjärnorna och allting sånt. Så det fanns ju med hos dem. I det här så uppkom ju spådomskulterna. Hur stjärnorna rörde sig betydde ju någonting, tyckte de. Ja, kanske. Men jag tror inte riktigt på det. Det är spådom. Vad som var anmärkningsvärt hos dem, det var just det faktum att de hade en väldigt kraftfull religion. Och väldigt religiöst folk, kan man säga. Och någon gång, eftersom de hade varit, det var inte så många generationer sedan arken, som de skrev av den, deras förfäder, så hade de med en högsta gud, och han kallas för El. Men den guden tillbads inte särskilt mycket då. Det hade kanske följt i glömska. Men det kanske var den gud som Noah hade förmedlat. Som de hade börjat få kalla för El, de här då. Men det var ingenting som betydde någonting. Nej, det tror jag det. För de Kaldéerna tillhörde folk som hade gjort uppror mot Gud. Ja, då är det inte Gud man tänker på. Då har de något annat. Ja, de har skaffat sig annat. Och de har en uppsjö av gudar, de här. En heter Bel till exempel, och han trodde de var världens skapare. Bel, han har fortfarande en helgedom i, ja, det som en gång var Babylon. Arkeologiskt kan man se vad som står skrivet där då, hos dem. Han har en hel helgedom fortfarande. Det var alltså förmodligen en av de gudar som man mest tillbad här. Kallas för Bel. Han hade sina uppfattningar. Och det fanns, nu har jag hört talas om sånt som heter beläten. Och de här beläterna som finns fortfarande nedtecknade i hans helgedom. Det är alltså sådana som en människokropp, överkropp och så en häst som underkropp. Vad kallas de i svensk mytologi? De har någon namn. En orm med ett människas huvud. Ett lejon med människas huvud och sånt där. En blandning hela tiden av djur och människor. Det var de beläterna. De finns uppskriven där. De här beläterna tillsammans. De ansåg sig deras religion då utgöra kvinnan och morka. När det var guderi så är det ofta det närmaste i Bibeln som kvinnligt. Och det gjorde det faktiskt här också. Och morka. Bel, han ansågs då ha klivit och morka. Och så var det ordning på allting i skapelsen då. Det var ju en blandning av djur och sånt där länge. Nog om han. Det fanns en som var större. Tänker du väl att det har blivit en utveckling. Jag trodde på någon gudom, den högste. Ja, det tror vi också. Det kanske var den guden de trodde på. Efter ett tag så delade de upp allting. Då det var Bel, världens skapare. Och så var det en kvinna och morkar. Och som måste klyvas. Och så, ja, de krånglade till det. Men de trodde på henne. Sen finns det en gud här. Som heter Anu Malik. Det är helt enkelt den mänskliga kungen Anu. Och han tillbads mer den gud som de ändå trodde var en gud, alltså en människa. Om du tittar liksom på Egypten då, som inte blev så långt därifrån, där har det ju samma sak, att farao var guden också som skulle tillbas. Men det fanns redan här. Anemalek, han var alltså mörkret så under jordens herre. Det är frågan om, är det här liksom djävulen vi pratar om? Som på något vis fanns i någon mänsklig gestalt här. Ja, han var mörkret så under jordens herre i varje fall. Den är Anemalek, en människa som tillbad som en gud. När människan blir gud. Det fanns fler gudar. Hia, flodernas gud. De här gudarna finns med i olika kulturer. Om du för över samma gud till Egypten och till Grekland och till Mesopotamien och allting, då kommer de ha olika namn, men det är fortfarande samma gudsgrejer som finns kvar. Det här verkar vara ursprunget. Bin, ja, den guden skulle jag vilja hävda hade vi redan på 1000-talet här uppe i Norden. Och det kallade han för Thor. Det var åsguden med blixtar och dunder. Det kallades för Bin här nere då. Fanns tydligen där nere i Babylon redan då. Mm. Stjärnorna tillbads som gudar. Månen, solen, Merkurius, Venus, Mars, alla hade de olika namn och symboliserade också olika gudar. Men stjärnorna är skapade. Man tillbad alltså det skapade. Gud har skapat stjärnorna, Gud har skapat planeterna. När man tillber det så är det avguderi. Samma som New Age är idag. Man tillber det skapade. Människans förmåga. Människans fantastiska. Ja, jag vet inte hur vi tillbes, men vi gör det i alla fall. Vi litar mer på människor än på Gud. Det finns en av de här som har en särställning då, utav det här när man tillber stjärnorna eller planeterna. Och det är Venus. Hon heter här Istar. Och hon heter Ishtar, ser man i grekiska väldet då. Kallas också för Billit. Jag vet inte om ni som har gamla, äldre. Visst fanns det någonting man var rädd för som de tillskrev en kraft förr i tiden med plötslig spädbarns död. Så kallas Lilit. Ja, jag har läst det någonstans. Någon sån här. Det är inte sant, det är en sägen eller en, men många trodde på den i landet som förklarade plötsligt spädbarns död, att det var Lilith som hade tagit barnen. I Norden var det så där. Billit hette den här då. Den här kvinnan då, Ishtar eller Billit, hon kallas för gudarnas moder. Härskarinna. Ja, jag vet inte vad vi kallar. Jag känner igen benämningen, det här med himlens drottning till exempel. Vi har det fortfarande i vissa kretsar. Hon var också Bells maka, alltså den här guden smakade. Nåväl, Ishtar var ganska speciell, för där, de här uppgifterna har jag hämtat från en kaldeisk präst som skrev ner det här 300 år efter Kristi födelse. Jag kan inte hitta någon säkrare källa än så. En präst, han har ju predikat kring det här. Han skrev ner det då. Så, okej. Den här Ishtar, hon tillbads på sitt sätt. Och det var genom sexuella orger, sexuella riter, överdriven eller felaktig sexualitet. Alltså, i hennes, hon ansågs njuta när människor betedde sig konstigt sexuellt. Det fanns inga gränser. Där var det också sex med djur. Kanske en förklaring till varför man skulle blanda människa och djur. Hon tillbads också på ett annat sätt. Och det var genom att stympade blodiga människokroppar. Människoffer. Den njöt hon av. Och en annan ynnest. De som vill ligga väl till oss, den här gudinnan då. Det var självplågare. Alltså du vet, de som piskar sig själv och orsakar sig själv fysisk smärta eller var så här extrem i fysisk utövning. Och de tyckte ofta att de fick liksom en belöning från Ishtar. Och det får man. Om du springer liksom ett maratonlopp så får du en endorfin kick i huvudet. Och endorfin, det är kroppens eget morfin. Så de kanske tolkade det som att det var guden här som gav dem en belöning. Det fick de att slog sig så här. Och rent psykologiskt, mentalt, så ligger just sexuell njutning och fysisk smärta ligger väldigt, väldigt nära varandra. Hoppas ni. Jag förstår inte riktigt, jag bara läst mig till det. Men det ska göra det. Ja, kanske. Jag tycker inte det är samma sak direkt. Men okej. Det här är då lite om kaldéerna. Nu vill jag påpeka att det finns alltså kaldéer i Sverige. I Södertälje finns det en kristen kaldéisk grupp. Jag tror de är 6000 personer till och med. Men de är alltså kristna, de har ju lämnat det här. Så jag, det är inte er jag menar, kära ni.
Men det är en Irak då?
Ja, det är Irak. Mm, precis, ja, det som vi kallar Irak idag. Men det är liksom hela vägen ner då. Och sen såg inte Persiska viken och området såg inte ut likadant på den här tiden. För att floderna har gjort sitt. Det har varit jordbävningar och vattennivåerna ända. Så att det ser väldigt annorlunda ut idag. Men floderna är ju för att Tigris fanns på den där tiden också. Men de hade helt andra lopp. Nåväl. När vi pratar om New Age så pratar vi om det här. Och i sin tur, om vi går ännu längre tillbaka i tiden, då pratar vi om syndafallet. När Gud sa, du ska själv bli så som Gud. Du ska själv avgöra vad som är rätt eller fel. Här står det så här. De avgör själva vad som är lag och rätt. Det här är Habakkuk, första kapitlet och sjunde versen. Det ligger liksom i, där man kan följa grundtanken faktiskt. Det finns alltid en tankebyggnad att följa. Då kan du se liksom väldigt långt tillbaka om du följer linjen. Det är inte så många linjer att följa. Det här är en av dem om man vill förklara hur det onda har utvecklats och varför det ser ut som det gör idag. Och det här är alltså ett stridslystet folk som idag betrycker kristna. De rättfärdiga står det här. De ogudaktiga omringar den rättfärdige och rätten blir förvrängd. Alltså om vi nu hävdar till exempel att det är fel, ja, med sex utanför äktenskapet. Det kan vi ju säga för att Gud som har skapat allting tycker så. Ja, då finns ju andra som opponerar sig mot det. Och de är ganska många. Så det är lika bra för oss att bli tyst. För det blir så bråkigt annars. Då är vi liksom omringad. Den ogudaktiges rätt förtrycks. Eller den gudaktiges rätt förtrycks. För vi har rätten med sig så. För om vi inte hade gått till Gud. Då skulle vi ha följt synden. Syndafallet. Då skulle vi ha bildat oss en egen uppfattning. Och hållit oss till. Det här är rätt att göra. Det är så man gör alltså när man faller iväg. När man går sin egen väg. Men Gud kom in för att styra oss rätt. Så det är han som har rätt. Och vi får underordna oss det. Och det gäller oss alla. Det finns ingen som står över det. Försök att argumentera mot Gud. Om ni ser vad som händer. Man kan bli väldigt välsignad. Men man får ju fråga sätta Gud. Och det gjorde också Habakkuk. Han säger så här från andra versen. Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Jag känner igen mig själv i det här. För jag vet liksom att jag har ropat på hjälp för Örnsköldsvik i 28 år är det. Och jag gör det fortfarande emellanåt. Men jag börjar bli otålig nu. Mitt tålamod har gränser. Men varför låter du mig se sån ondska? Hur kan du själv se på sånt elände? Det går jag så många gånger att fundera på. Gud, att vi människor som har fallen här nere, liksom, jag förstår. Men du som är helig och ren, hur kan du se på det här elände och låta det fortsätta? Ja, Gud klarar av att bli ifrågasatt. Och gör man är ärligt mot han, nu undervisar jag. Men om jag gör det ärligt mot han, så får jag svar också från himlen. Och det brukar inte vara negativt för en. För Gud visar bara att han är större än allt vad jag kan tycka. Och då tycker jag det känns skönt. Jag tycker om liksom att ha en kraftig makt som är starkare än mig. För när jag är stark, då har det bara blivit elände i mitt liv. Och så vidare. Om jag säger så här, och sen kommer man se lite inställningar hos det här folket som har ihop med det här jag och ingen annan. Här står det. De gör kungar till åtlöje, förstar hånar dem. Alltså här finns det kungar och förstar. Och enligt Bibeln så är all överhet tillsatt av honom. Men kommer det alltså ett folk som ställs över både kungar, förstar och Gud och hånar dem. De anses starkare, de anses vara bättre. De är högmodiga och arroganta. De hånskrattar åt alla befästningar. De kastar upp jordvallar och intar dem. De hånskrattar. Alltså, om de nu är så stark, man kan väl använda styrkan till något gott då. Men istället så säger de, sätter de och hånskrattar åt allting. Och så intar de ett. Alltså, de krigar inte ens på något värdigt sätt. De ser ner på folk. Hånskrattar åt någon, så ser du ner på dem. Och ser du ner på någon, då anser du att du är mer än dem. Och då får du gå tillbaka till korset om du är kristen. Om du tänker så. Och då har du ställt dig långt över Gud. Konsekvenserna av det här, det som också händer i vår kultur idag, att det finns sånt här folk som har sakta kommit in även i kyrkovärlden. Kaldéerna, de är kunniga och duktig, vetenskapligt lagda är de väldigt ofta, som de var. Men de har kommit för att erövra. Så det område som tidigare ansågs som kristen mark, kyrkorna, det är inte längre tillägnat vår Gud. Idag ska allt annat också in där. Det har blivit erövrad mark. De som gör det förhånar. Jag menar, om vi har debatter med olika personer eller grupper i samhället idag kring sexuella frågor, så förhånas ofta vi kristna. Vi anser gammalmoda eller förlegna eller någonting. Ja, men vi vill nog gärna hålla oss till vad vår Gud har gjort oss till. Så det finns med redan. Det har erövrats. Sakta har det kommit in. Och det är inte så mycket att göra åt det när de kommer in. De biter sig fast och tänker inte gå därifrån. Eftersom de har fått en liten segerkrans av sin herre. Utan det blir hela tiden frågan om hur ska vi förhålla oss till det här. Vi kan ju inte hålla med dem. Om de har fört in andra gudar än Kristus i våra sammanhang, så kan vi ju inte hålla med dem. Men ska vi bara gå därifrån då? Ska vi bara lämna åt dem allting då? Det kan vi inte heller göra. Vi ska nog stå kvar och be. För Herren kan ändra på allting på några sekunder. Det är han som är herre över liv och död. Han brukar lösa sånt här genom att komma med plötslig död över de som har tagit makten över hans folk. Det här riket, Babylonien, finns inte kvar. Men det var en världsmakt en gång i tiden. Finns inte kvar. Varför? Det är för att de ville göra sig större än Gud. De kom ursprungligen från Gud, men de ville ta kontrollen och makten. Hitler kan vi nämna, det är lite tydligare. Tredje riket, det finns inte kvar. Varför det? Ja, han gick ju ett steg. Ja, han var ungefär som de var här. Han skulle liksom, tyskarna måste ha Lebensraum. Jag vet inte hur långt han hade sträckt sig, men han tänkt tag i Ryssland, så han hade tänkt tag i halva jorden. Så han hade ju väldigt stora ambitioner. Och så måste han ju utrota judarna då. Snacka om att han gjorde sig större än Gud. Det finns inte kvar. Tredje riket finns inte kvar. Romarriket höll på så här. En världsmakt. Finns inte kvar. Det är för att de förde in andra gudar. De förde in också det här, det systemet. Inga stormakter som blir så stor så att de ska ta kontrollen över Guds skapelse och själva kalla sig Gud. Där går gränsen. När det sker, då startar Gud en slags klocka. Då är tiden utmätt. Det finns möjlighet till omvändelse, men om det inte den sker, då upphör det riket att finnas kvar. Dess ledare dör. Det är Guds lösning på det. Det är ingen kristen gör det. Men Gud, han är den som har, den enda som har rätt över liv och död. Så vi behöver inte bekymra oss. Det kommer att ske. Det är bara det att när det har kommit in i våra kretsar i kyrkorna, så måste vi helt enkelt ha ett förhållningssätt till det här. Vi kan inte supporta henne, vi kan inte stötta henne. För vi kanske ska supporta och stötta henne, så vi är förbunden då en dag med det som Gud helt plötsligt ska plocka bort. Ja, vad händer med oss då? Vi dras ju med. När det onda finns i ens närhet, ja, gör som det står kring trolldom och magi och sånt. Jag pratar även om yoga nu faktiskt. Man ska vägra befatta sig med henne. Det kan ju vara en granne, men jag behöver ju inte befatta mig med henne. Jag måste ha ett förhållningssätt till det hela. Jag kan vara vänlig och hälsa på personen ändå. Men jag behöver inte befatta mig med personen. Jag behöver lyssna på lärarna. Jag behöver inte hålla på med det här. Jag behöver absolut inte öppna mig själv och avslöja mitt inre för dem. För de kommer inte att förvalta henne på ett sätt som behagar Gud. Jag blir bunden av det.
Men i församling, om det är så att det finns i församlingen, man kan vara kvar så länge man inte öppnar upp själv för det här. Men jag frågar vilka, om det är med i präster eller i ledande ställning som är de här giftormarna. För är det det, då är det nästan bara att lämna.
Då är det bara att lämna, det håller jag med på. Det som även en präst kan komma fel, och han sitter väl kanske, eller pastorn, då är det där som kan, när någon lägger ner mest krut på förleda, för då blir han ju så mycket på en gång. Inom pingsrörelsen, det har ju ändrats nu också, men tidigare inom pingsrörelsen, då var man hård på det här, vilket jag tyckte var väldigt bra. Att om man hade anställt en pastor, så tog man bara emot sig en pastor som man ansåg var sänd av Gud. Man kunde inte söka tjänsten, utan man måste liksom ha ett kall från Gud, och församlingen skulle tjäna så. Sen stod han liksom, var han ju en tjänare till församlingen för Guds syftens skull. Och äldstekåren hade som uppgift att vaka över pastorn. Han skulle gå ut med rätt lärare. Men skulle han fara på en bibelskola eller någonting, så fick han inte fara om församlingen sa ifrån. Alltså det han skulle utsättas för, de lärare han skulle hämta hem då, fick ju inte vara någonting som gick motstridigt mot församlingen och skadligt för församlingen. Så han fick helt enkelt inte göra det. Han fick fråga om lov varje gång, och så kollade de varje gång om det var något särskilt. Det är klart, de behöver inspiration och uppmuntran dem också. Idag är det inte lika hårt så. Utan det är ungefär, de bestämmer själva vart de ska fara. Men de far på församlingens pengar, de far på församlingens förtroende. Och vad de hämtar hem, det vet vi ju inte förrän det är för sent. Och så det är verkligen inte bra. Men på ett sätt så är vi då alltså delansvarig, vi som församling, att det sker. För vi måste kunna säga nej tack, stopp. Du får inte fara dit och sen dra in det här skräpet hit. Det är liksom inte vad du kan göra. Då får du säga upp din tjänst, om du absolut måste vara där. Det är så hård man ska vara egentligen i sånt här, för att det är så många själar det gäller. Sen när det ser ut typ inom Svenska kyrkan och prästerskapet och så, det vet jag inte. Men jag antar ju liksom att de tar sitt ansvar. Nej, det tycker jag. Ja, man hoppas så, men jag tycker man ser tillräckligt att det görs ju inte. Då kan ju liksom predika snart sagt vad som helst. Det är till och med präster som medger att Gud inte har gjort något under, att Jesus bara är en teori och så vidare. De har ju till och med anställt någon kvinna som var häxa. Nu orkar inte den kvinnan vara kvar, tack och lov. Det var väl liksom att gå lite väl långt. Men alltså, det visar ju att man tar inte det här ansvaret som man ska ta. Men så där ser det ut i de stora organisationerna. Och hoppet för vårt land är inte alls över. För det finns jättemånga små grupper som fortfarande håller fast vid Guds ord så långt det går. Men de får lida ganska mycket och de får slita i motvind hela tiden. De har liksom inte massan med sig direkt. Men de upprätthåller ändå Guds ord. Och sånt noterar Gud. Han för faktiskt bok över det. Så att vi sitter så här och pratar just nu om Gud. Det för Herren bok över. Vi är inte många, vi är inte några märkvärdiga. Men lika väl som din fruktan besegrade djävulen för att du inte följer den, så blev det en seger för Gud. Ja, men det här är också en seger för Gud. Vi sitter inte och håller på med några falska lärare här. Om man skulle vilja fylla kyrkan så skulle man kanske kunna göra det på några månader. Bara man anpassar läran lite och gjorde lite mysiga, trevliga saker så kom folket också. Men hittills tänker jag, alltså, måste vi kompromissa med Guds ord, då är det ju liksom ingenting man ska hålla på med helt enkelt. Då lägger vi ju heller ner då. Jag skulle göra det.
Sanningen säger
jag. Jag har en kille som jag ser upp till så högt, för han är den enda jag känner till som har gjort det hela. Att han la ner sin församling hellre än att människor skulle bli influerade av ett par som bedrev stark new age, och ingen lyckades få bukt med henne. Han fick inte bort dem från församlingen heller. Då la han ner hela församlingen, lät alla sprida sig varsitt håll. Det var ändra sättet att få bort dem från de här personerna som höll på att binda upp hela församlingen. Det var modigt gjort. Och han tänkte verkligen på vad som var det bästa för Gud. Ja, det var sånt respekterade jag. Det var stort. Han hade ju prövat, jag pratade med honom, så han hade ju prövat allting annat innan naturligtvis. Men när han märkte att det gick bara inte, då hade han inga annat val. Väldigt stort. Nåväl, men vad vill jag säga med den här undervisningen här? Jo, det här någonting som är ett signum i vårt land idag. Hur många människor är inte som går omkring i onödan känner sig skyldig av sånt som de egentligen inte gör något fel? Ja, de är fruktansvärt många. Alltså vi säger, de psykiska lidanden och sjukdomarna i vårt land idag är ju större än någonsin förut. Det har aldrig skrivits ut så mycket antidepressiva. Det har aldrig skrivits ut så mycket nervtabletter. Det har aldrig skrivits ut så mycket i vårt land som gör nu. Det är för att folket går omkring och bär på skuld hela tiden och ingen vet vad det är. Din egen styrka är din Gud. Det är en synd. Och den synden kan man få förlåtelse för. Och då blir man också fri skulden. Och man hittar på någon annan väg som vi gör då. Att vi tycker liksom att egen styrka, egen duktighet, eget jag och ingen annan, vet ni. Åh, vad mycket skuld det blir att bära. Man måste vara väldigt stark för att bära den här mängden skuld. Det kan ju bli 400-500 kilo och dra med sig onödan. Så klart man måste vara stark. Men rätt vad det är, krascha allting. Och kraschen som kommer när man inte vänder om till Gud som är lösningen kan vara väldigt allvarlig. De som har byggt upp stormakter, och då menar jag liksom inte bara i länder, det kan man göra i grupper också. Där slutar det med plötslig, snabb, oåterkalleligt tvärstopp. Kanske någon dog plötsligt. Därför att Gud vill inte låta det onda spridas hur långt som helst. Han tar sitt ansvar. Han är herden. Han gör, när inte vi har lyckats i församlingarna och sagt, nej hörru du prästen, nu får du lugna ner dig. Du kan inte fara komma och dra in det där skräpet hit bland Guds folk. Jag misslyckas med det. Men Gud gör det istället. Så det är inte hopplöst. Men vi ska förhålla oss och ha ett schysst inställning till det här. Bara för att mina vänner, min pastor, min präst, min församling drar iväg åt fel håll, så behöver inte jag följa med i det. Jag ska fortfarande stå kvar hos Jesus Kristus. För den enda vägen till himlen. Det finns inga andra vägar. Finns inga andra vägar. I Jesu Kristi namn. Amen.